En podcast från Aftonbladet.
Hon blev svensk i rekordfart och blev snabbt svenska folkets nya favoritidrottare på 90-talet. Men efter en dopingskandal försvann Ludmilla Engquist från Sverige i början av 2000-talet. Sedan dess har det varit tyst om stjärnan. Tills nu.
Bra start på Michelle Freeman. Mycket dålig start på Ludmilla Engquist. Freeman leder klart i det här läget. Det är tre häckar kvar. Nu kommer Engquist. Hon kommer väldigt fort på slutet. Och Engquist är först och Engquist har gått. Ja! Silver till mitt mål, 12:50. Guld till Ludmilla Engquist från Sverige. Härligt! Där får vi starten direkt. En bra start på Ludmilla för en gångs skull. Patricia Girardinot är allra snabbast. Hon kommer efter Ludmilla. Nu får hon jobba. Hela loppet går inte ledningen. Vi får bara Michelle Prima före Girardinot. Och ska hon hinna Ludmilla? Det blir hårt. Det blir nog slovensk guld. Jag tror att Brigitta Bukovets tar guldet före Ludmilla Engquist på silverplatsen. Mycket, mycket överraskande. 12:59. Och jag tror att Bukovets tar guldet. Nej, det är nog ändå
Ludmilla
guld till Sverige i alla fall. Jo, det ska nog vara guld. Jag tror det. Att det är guld för Sverige. Ja, visst är det det. Det är guld för Sverige.
Ludmilla Leonova föddes 1964 i dåvarande Sovjetunionen. Hon kom att bli en av världens bästa häcklöpare och slog flera världsrekord för Sovjet innan hon blev fälld för doping 1993 och stängdes av i 4 år. Efter att ha mött kärleken i managern, svenske maken Johan Engquist, inleddes en intensiv kamp för att få Ludmilla att bli svensk medborgare. Lagom till OS i Atlanta 1996 blev Ludmilla Engquist svensk och Sverige hade plötsligt ett guldhopp i friidrott på damsidan. Resten är, så att säga, historia. Ludmilla Engquist vann OS-guld 96 och VM-guld 97 och svenska folket fullkomligt älskade sin nya stjärna. Men 1999 kom nya motgångar då hon drabbades av bröstcancer. Efter att hon blivit frisk fortsatte hon tävla tills en knäskada satte stopp för karriären. Då kom det oväntade beskedet att Ludmilla Engquist istället satsade på vintersporten bob. Men 2001 åkte hon återigen fast för doping och lade ner satsningen.
Har tagit förbjudna medel för att veta inte.
Ja, det kan jag inte förklara för så kort tid varför. Det var fruktansvärt dumt. Men ändå jag kan be om förlåtelse.
Efter det försvann Ludmilla Engquist från rampljuset. Och sedan dess har det varit tyst från stjärnan. Men nu har hon ställt upp på sin första intervju i SVTs nya program Hall of Fame. Där berättar hon om livet som stjärna och tiden efter.
Men tänker du tillbaka någon gång? Alltså tänker du på just de här åren när du var så där stor? Är det någonting som
Nej, absolut. Därför då blir det jobbigt.
Ja. På vilket sätt då? Alltså...
Jag känner ju skuld och jag känner jag inte bearbetat.
Hur stor var Ludmilla Engquist? Vilken betydelse hade hon för svensk idrott och har dopingskandalen lett till några förändringar inom idrotten? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag är med mig Mats Wennerholm, reporter på Sportbladet. Mats, berätta, vem är Ludmilla Engquist?
Ja, för att ta det kort så är hon väl en modern askungesaga kan man säga som kom till Sverige som dopingfälld ryska och gifte sig med sin svenska manager Johan Engquist. Och sen blev svensk medborgare på rekordtid inför OS i Atlanta 1996 och där började hela resan. Det var liksom starten på en välregisserad show som gjorde henne till en av de mest älskade svenska kvinnliga friidrottarna genom tiderna måste jag säga. Det var ju under en period där. Sen tog hon ju OS-guldet i Atlanta och VM-guld i Aten och det var en framgångssaga som bara snurrade på och mitt i den framgången drabbades hon dessutom av cancer som gjorde henne ännu större, liksom hennes kamp mot cancern och när hon kom tillbaka på Stockholms stadion och vann 100 häck trots att hon var under behandling så stod ju folk och grät där på läktarna så att hon var så stor det går att bli egentligen.
Du har ju följt hela hennes karriär och liv. Vad är det som är så speciellt med henne?
Ja, för det första var hon en färdig världsstjärna redan hon fick sitt svenska pass. Hon hade ju vunnit VM-guld i Tokyo 1991 redan för Ryssland. Det var första gången jag såg henne överhuvudtaget. Då hette hon Narosjelenko. Sen dök hon bara plötsligt upp där som nybliven svensk och gift med Johan inför OS i Atlanta efter att ha avtjänat då en dopingavstängning på 3,5 år. Som hon sedan friades från en rysk domstol, ska jag väl tillägga. Men jag vet inte om domen, själva dopingdomen, revs upp av Internationella friidrottsförbundet. Men hon lärde sig svenska väldigt snabbt. Hon var utåtriktad, charmig liksom, och det var lätt att tycka om henne.
Hur stor var hon i Sverige?
Ja, men hon var ju gigantisk, som jag var inne på där tidigare. Så stor man kan bli på. Och det fanns ju ett sug inom friidrotten. Vi hade ju inte tagit medalj sen Patrik Sjöbergs VM-guld i Rom 1987. Och det hade inte gått bra på VM i Göteborg 1995. Här kom ju hon in som en frälsare på något vis och satte svensk friidrott på kartan igen. Så alla jublade och alla var lika glada. Både vi journalister och förbund och svenska folket i största delen, skulle jag säga.
Hur skulle du ranka henne som idrottskvinna?
Ja, nu är det svårt med tanke på att hon har fortfarande för doping 2 gånger. Och det drar ju ner betyget. Men utan den liksom balasten så skulle hon vara en av de större i svensk damhistoria på damsidan. Det finns det ingen tvekan om. Men efter Carolina Kluft.
Kan man på något sätt förstå varför hon till slut bestämde sig för att börja med bob?
Ja, tydligen var ju det hennes eget beslut. Och det kom ju som en fullkomlig överraskning för alla. Och jag blev ännu mer överraskad nu när hon berättar att det var hennes egen idé. För jag trodde alltid att det var Johan som låg bakom den satsningen. Men det var tydligen hennes idé och hon ville väl bli historisk då och ta ett medalj även i ett vinter-OS. För Johan och Ludmilla, där fanns det liksom inga mellanlägen, utan de gick för guld och byggde upp en enorm apparat kring den där bobsatsningen. Och jag vet att Johan köpte medar nere i Schweiz för 300 000 kronor. Det var ingen billig sport. Och han fick nästan ensam igång en startramp för bob ute på Bosön. Så det snurrade på lika vilt där som hade gjort den i friidrotten.
Efter den här dopingskandalen så flydde hon ju Sverige, kom aldrig mer tillbaka. Vad säger det om vårt land?
Ja, jag skulle vilja vända på det och säga, vad säger de om Ludmilla? Och det var väl så att hon skämdes som en hund och trodde att alla hatade henne och vågade inte visa sig bland folk. Och sen mådde hon ju inte bra heller. Jag var en av de 3 journalister som var med på den numera berömda sista presskonferensen där nere i Köpenhamn på flygplatshotellet vid Kastrup. Då mådde hon inte bra. De stack ju direkt ner till Spanien efter den presskonferensen. Men samtidigt så kom hon ju tillbaka 2004, som de flesta har glömt bort. Bara 3 år efter. Och hon och Johan köpte hus på Ekerö. Och Ludmilla jobbar som massör in i stan. Och på någon golfbana utanför Stockholm. Så att de var hemma en ganska lång period där utan att någon egentligen lade märke till det. Och hon var fortfarande skriven på Ekerö så sent som 2011, vad jag vet. Så att de stannade hemma en ganska lång period där.
Doping inom idrotten är fortfarande väldigt vanligt förekommande. Men har skandalen kring Ludmilla Engqvist på något sätt förändrat hur man ser på doping? Vi ska prata mer med Mats Wennerholm om en liten stund. Häng kvar!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu släpps det en ny serie som heter Hall of Fame, där Ludmilla Engqvist talar ut om sitt liv för första gången. Nu har vi bara hunnit se en del utav det här, men vad tänkte du när du såg programmet?
Nej, men jag tänkte bara det var kul att hon kliver fram i offentligheten igen. Jag har saknat Ludmilla lite. Det är en ganska kul person, och även om hon har dopat sig så kommer ju det alltid att finnas med i hennes historia, men det är ju 20 år sedan, så det är väl dags att glömma och gräva ner den gamla historien, gissar jag.
Det lilla man hann se så pratade hon ju lite om det här trycket från exmannen Johan Enqvist. Han har ju nu efter det här gått ut och bett om ursäkt. Vad betyder det så här i efterhand?
Ja, jag vet inte om det var någon ursäkt riktad till Ludmilla direkt, utan det var mer att han bad om ursäkt om han hade sårat någon längs vägen. Men vad jag kunde se av deras förhållande så var de ju väldigt täta hela tiden, och Ludmilla var ju med på hela den här resan, och även om man kunde uppfatta honom som hård och kontrollerande så var han väl det också. Men jag tror inte Ludmilla liksom var där under något tvång, eller hon har ju trots allt gifta i 20 år, så att dessutom har ju både tränare, manager och make, och han styrde ju precis allt, så är det bara. Men han var ju också ett geni som marknadsförare, och utan honom hade Ludmilla aldrig blivit så stor som han blev.
Friidrottare och dopning är ju också en pågående följetong. Varför ser det ut så?
Ja, så länge det finns pengar och prestige med i bilden så kommer det alltid att tas genvägar, och speciellt i fattigare länder liksom. Och gamla öst lever ju fortfarande kvar på sina håll. Ryssland är än idag avstängda från friidrotten på grund av sin systematiska dopning. Och idag finns det ett enormt dopingproblem i Kenya och Indien som toppar statistiken idag. Så att däremot tror jag att mindre problem i Europa, och framförallt i Sverige där vi inte har den problematiken alls på samma sätt.
Mats, hur har synen på doping förändrats i idrottsvärlden sedan den här dopingskandalen?
Jag tror inte den här påverkade så mycket. Liksom. Det som förändrade världen när det gäller doping, det var ju Ben Johnson när han åkte fast i OS i Seoul 1988. Där fick ju folk upp ögonen för det här utbredda fusket där i princip alla dopade sig, och där världen på något sätt satte ner foten och blev stenhårda med dopingkontroller, och det bildades såna här nationella dopingpoliser och så. Så att Ludmillas fall var väl inte någon jättegrej egentligen. Dessutom så var hon ju bobåkare på tid under, ja, när det här avslöjandet kom, så att det blev ingen större liksom global effekt, utan mer i Sverige där det blev mest uppmärksamma.
Hur ser hennes liv ut idag?
Jag vet faktiskt inte mer än det hon kommer att berätta i dokumentären här, men hon har ju bott i Spanien i många år och är skild från Johan, så att de står ju på egna barn. Men hon har ju en dotter sedan tidigare, de har en gemensam son, så att, och vad jag förstått så bor de också kvar i Spanien, så det är väl hennes hem numera, så att jag tror hon kommer bo kvar där nere och inte flytta hem till Sverige en gång till.
Vad tänker du idag om sättet som hennes karriär tog slut på?
Ja, det var ju ganska solkigt och sorgligt när hon hade byggt upp en sån fantastisk framtid. Hon hade ju kunnat leva på 20 miljoner på sin karriär. Även när den var över, som med att hålla föredrag och leva på sitt namn. Men det försvann ju direkt över en natt där. Och jag var ju som sagt med där i Köpenhamn när hon berättade att hon hade dopat sig. Och tydligen var det ju hon själv som hade... Det var helt på eget bevåg, så Johan var inte inblandad där heller på något sätt. Lika lite som han var i satsningen på Bob. Så att det blir ju alltså det beslutet. Men så att ja, Ludmilla får ju ta på sig ganska mycket skuld själv. Det är hon som har tagit de här besluten som har fällt henne.
Mats, Ludmilla var en enorm stjärna och svenska folket älskade henne. Vad tror du, har svenska folket förlåtit henne nu?
Ja, det tror jag aldrig egentligen har varit något större problem. Det är klart folk blir förbannade och tycker det är... De gillar inte fuskare i det här landet, och att dopa sig är att fuska. Och det tycker jag är sunt. En sund inställning. Och alla som har dopat sig i Sverige och fast, de har ju blivit behandlade ungefär på samma sätt. Så det gör ingen skillnad. Men jag tror inte att det är... man blir antastad om man går ut på stan och visar upp sig. Utan det tror jag är glömt sedan länge. Utan nu är ju Ludmilla nästan 60 år, en helt annan kvinna. Så jag tror att hon är förlåten så länge.
Tror du vi får se mer av henne nu?
Ja, jag hoppas väl det. Men jag förstår, jag vet inte riktigt i vilket sammanhang det skulle vara. För jag tror inte hon kommer att komma tillbaka som... Ja, möjligen att hon kan få lite uppdrag som föreläsare och kan jobba på den biten, men jag vet inte. Det känns skrivet i stjärnorna just nu. Vi får se vilket genomslag den här dokumentären får. För nu kommer man ju presentera sig för svenska folket igen och för en helt ny generation som kanske inte ens vet vem man är.
Tack för idag, Mats.
Tack själv.
Sist här Mats Wennerholm, reporter på Sportbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Serien Hall of Fame har premiär på SVT Play den 28 april. Och vill du höra mer om sport, då ska du lyssna på vår systerpodd Sportbladet Daily. Du hittar den i vår app. Vi hörs snart igen. Hej då!
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ta folker.